Du lyssnar till en utsändning från Emanuelförsamlingen som samlas till gudstjänst varje söndag och helgdag klockan 11 i Emanuelkyrkan. För information och kontaktuppgifter gå in på hemsidan emanuelforsamlingen.se.
I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Rena och Gud våra hjärtan och samveten så att din son när han kommer till oss i våra hjärtan finner en beredd boning. Genom samme din son Jesus Kristus vår Herre. Amen. I texten från breven idag, Romarbrevet kapitel 3, läser vi: Här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det av nåd, därför att Kristus har friköpt dem. Här finns ingen skillnad, säger Paulus. Och det kan vara lite svårt för oss att ta in när vi tänker och lätt tänker att det är skillnad på folk och folk. Att man kan berömma sig av saker i den här världen. Men Paulus säger på ett ställe om församlingen i Korint att inte många av dem var av en förnäm släkt, mäktiga i den här världen eller visa i yttre bemärkelse. För han visste, och vi vet, att det stiger så lätt åt huvudet så att vi tänker att vi är för mer. Vi har något att berömma oss för. Det är skillnad. Men jag kan vara av förnäm släkt, mäktig, klok. Men samtidigt säger med Paulus att jag är den största av syndare. Jag har fått vishet. Jag kan få makt. Jag kan härstamma från en ädel släkt. Men allt det är gåvor av Gud som Gud ger mig för att jag ska använda det. Inte för att blåsa upp mig själv, utan för att tjäna, att ge, att hjälpa, att uppbygga andra. När Gud så gör oss uppmärksamma på att det som vi har fått, det har vi använt just för vår egen upphöjelse och vår egen ära och vår egen berömmelse. Dessutom pekar på alla andra punkter där vi måste säga att vi har syndat. Då kan vi förstå att här har vi skilt oss ifrån Gud och från hans goda vilja. Och som Paulus säger, vi har förlorat härligheten från Gud. Vi har gått miste om allt. Så det enda vi har att hoppas på är att Gud är nådig. Att Gud inte skulle tillräkna oss denna synden. Nu är vi helt beroende av att han frikänner. Så står vi här som tiggare. Och då är det verkligen inte någon skillnad på fattig eller rik, på mäktig eller maktlös. Här finns ingen skillnad. Och Paulus skriver att här står vi utan att ha förtjänat det. Och det är också svårt att ta in. För vi tänker väl att saker och ting är efter förtjänst. Hårt arbete lönar sig och lättja straffar sig. Visst kan vi tala om förtjänst. Men jämförelsen som vi kan göra mellan människor, den har sin gräns. Jag är kallad att gå in i mina uppgifter, att använda mina gåvor, att vara trogen i det lilla, att arbeta hårt. Men inte för att få eller belönas eller upphöjas eller förhärliga mig själv, utan för att tjäna, hjälpa, bygga upp, verka för det goda. Och visst, det finns en och annan som blir upphöjd som en följd av att man har varit trogen och arbetat hårt. Men även om man inte skulle bli det och inte få den typen av förtjänst och får efter förtjänst, så är jag ändå där kallad till att vara trogen i det lilla och utföra mina uppgifter utan att klaga. Därför att det syftar inte till min egen upphöjelse utan till Guds ära. Och det är nåd att få tjäna honom. Och så kanske Guds ande också på denna punkten visar på att jag söker så mycket min egen upphöjelse och ära. Och då ärligt talat så är jag inte förtjänt av Guds ära och upphöjelse utan Guds fördömelse. Och så måste jag vända mig till Gud och vädja om att han inte ska straffa mig så som jag förtjänar. Utan vädja om nåd och barmhärtighet. Och nu kan jag inte presentera något i utbyte. En slags kohandel där om jag ger detta så får jag något från Gud. Utan jag måste ställa mig i samma kö som alla andra. Även de som jag faktiskt ser ner på och föraktar av olika skäl. Här går ingen före. Här är ingen skillnad. Här finns ingen som har förtjänat något. Utan vi måste vänta på att han kommer och med sitt dyra blod säger till en syndare: dina synder är förlåtna. Gå i frid. Av nåd. Och så får vi stå här också denna morgon med tomma händer. Och varför är vi här till slut? Jo, det är för att han som är livets bröd är här för att ge av sig själv och fylla våra händer med sig själv. Ja, till och med att räcka sin egen kropp och sitt eget dyra blod för oss att äta och dricka till våra synders förlåtelse, till liv, till salighet. Och så är det inte längre, som Paulus säger, bara detta att vi har syndat och gått miste om härligheten, utan det är också sant, du har fått dina synder förlåtna och har fått tillbaka härligheten. Det du har gått miste om har du fått tillbaka, nämligen platsen i Guds härlighet med honom. Redan här, vid hans bord och sedan i evigheten. Här får vi liksom lägga ner alla våra höga titlar eller vår berömmelse eller våra förtjänster som vi har i denna världen. Och så är vi som tiggare som har kommit till samma kung för att hämta det bröd som ger liv. Så låt oss böja våra hjärtan inför honom och be vår syndabekännelse. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu Guds sons blod renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag: dina synder är dig förlåtna i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Herre vår Gud, du som vill att alla ska komma till insikt om sanningen, ge oss kärlek till vad rätt är så att vi i renhet och ödmjukhet tjänar din vilja. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Hör Herrens ord på den 11:e söndagen efter trefaldighet. Den gammaltestamentliga läsningen är hämtad ifrån profeten Jesaja, kapitel 2. Ty Herren Sebots dag ska komma mot allt stolt och högmodigt, mot allt som är upphöjt, och det ska bli förödmjukat, mot alla Libanons sedrar, de höga och upphöjda, och mot alla Basans ekar, mot alla höga berg och alla stolta höjder, mot alla höga torn och alla fasta murar, mot alla Tarsis skepp, ja, mot allt som är vackert att se på. Människornas stolthet ska slås ner och männens högmod förödmjukas. Herren ensam ska vara upphöjd på den dagen. Hör också Herrens ord i dagens episteltext. Så skriver aposteln Paulus i Romarbrevet kapitel 3. Nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad, en som lagen och profeterna vittnar om. En rättfärdighet från Gud genom tro på Kristus för alla som tror. Det här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Honom har Gud genom hans blod ställt fram som en nådastol att ta sig emot genom tron. Så ville han visa sin rättfärdighet, eftersom han hade lämnat ostraffade de synder som förut hade blivit begångna under tiden för Guds tålamod. I den tid som nu är ville han visa sin rättfärdighet, att han själv är rättfärdig när han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. Så lyder Herrens ord. Upplyft era hjärtan till Gud och hör denna dagens heliga evangelium, så skriver evangelisten Lukas. För några som var säkra på att de själva var rättfärdiga och som föraktade andra berättade Jesus också denna liknelse. Två män gick upp till templet för att be. Den ene var farisé och den andra publikan. Farisén stod och bad för sig själv. Gud, jag tackar dig för att jag inte är som andra människor. Rånare, brottslingar, äktenskapsbrytare eller som den där publikanen. Jag fastar två gånger i veckan. Jag ger tionde av allt jag tjänar. Publikanen stod långt borta och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen, utan slog sig för bröstet och bad: Gud, var nådig mot mig, syndare. Jag säger er, han gick hem rättfärdig, inte den andra. Det var och en som upphöjer sig ska bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Så lyder det heliga evangeliet. I Jesu namn, låt oss be. Jesus vår Herre, gör oss botfärdiga som publikanen som ropade: Gud, var mig nådig, en syndare. Och driv undan alla de hinder som vi själva bygger upp inom oss, den rättfärdighet som vi vill odla i våra egna hjärtan. Jag gör oss ödmjuka för att i Jesu namn och blod bli upphöjda till din himmelska härlighet. I ditt namn ber vi. Amen. För några som var säkra på att de själva var rättfärdiga och som föraktade andra berättade Jesus denna liknelse, hörde vi. Ja, det finns ett samband mellan hur vi ser på oss själva och hur vi ser på andra. För det var de som själva var säkra på att de var rättfärdiga som också såg ner och föraktade de andra. Men nu var inte, visa Jesus, problemet hur det var med de andra, utan hur det var med farisén själv. Det var mycket värre ställt än han anade. Och när vi nu här ställs inför den här liknelsen, så kan vi inte i första hand försöka tänka: nu ska jag försöka att inte vara som farisén, och kanske till och med säga: jag tackar dig Gud för att jag inte är som farisén. Utan kanske säga att problemet sitter nog förmodligen hos mig själv. Men för att göra det så behöver vi ändå ta lärdom av farisén och se vad det var som gjorde att han upphöjde sig jämförelsen med andra. Och då vill jag lyfta fram tre problem. Det första är problemet med att jämföra sig med andra. Och det andra är problemet med att lyfta upp och förstora sina goda gärningar. Det tredje problemet är att förminska eller gömma undan sina onda gärningar. Först då problemet med att jämföra sig med andra. Hur skulle det vara om det inte fanns några andra människor på den här jorden? Hur skulle jag se på mig själv? Hur skulle jag värdera mig själv? Skulle jag vara värdefull om ingen såg allt bra som jag gjorde? Skulle jag vara lyckad om ingen såg hur fint liv som jag har byggt upp? Skulle jag vara rättfärdig om jag inte hade någon annan att jämföra mig med? Skulle jag vara tillräckligt rättfärdig? Skulle jag kunna komma ur en ovisshet om den saken? Om det inte fanns någon, helst många, som jag kunde se, jag är på en högre nivå. Men nu, tack och lov, så finns det människor, och det blir för så många en väg ut ur denna ovisshet. Jag är kanske inte perfekt, det medger jag, men i jämförelse så kan jag tänka att jag är okej. Att jag är rättfärdig, lyckad. I alla fall ända fram tills omgivningen börjar krylla av perfekta människor. Rättfärdiga, lyckade, framstående. Och då kommer ovissheten tillbaka. Och då kan jag kanske tänka att omgivningen ligger hos, problemet ligger i omgivningen. Och jag drar mig undan. Men jag kommer inte undan frågan. Jag kommer aldrig undan denna fråga förrän jag släpper alla jämförelser och frågar efter hur Gud ser på saken. Hur Gud ser på mig. Hur han värderar mig. Hur han ser på min rättfärdighet. Och när man frågar honom så finns det också ett verkligt svar som är sant, alldeles oberoende vad jag tänker om mig själv eller vad andra tänker om mig. Och här ska vi inte tänka att låga tankar om mig själv är bättre än höga tankar om mig själv eller andras tankar om mig. Utan nu är frågan, vad är Guds tankar för mig och om mig? Så lägger vi märke till detta märkliga att Jesus sa att publikanen, tullindrivaren som arbetade för den romerska statsmakten, landsförrädaren, han gick hem rättfärdig. Kanske gick han där utifrån templet och fick slita med fariséns dömande blickar. Men det viktiga var ändå detta. Han jämförde sig inte med den andra. För det kunde man ju tänka sig att han mest var fokuserad på att farisén var så perfekt. Eller att andra var så fromma där inne i templet. Och att andra såg ner på honom för att de visste vad för sorts syndare han var, som om problemet uppstår först när andra vet. Nej, nu var problemet för honom att leva med vetskapen om hur Gud såg på honom. Men det här är också att ödmjuka sig. Nu släpper jag det som jag klamrar mig fast vid. Mina jämförelser. Det som jag kan visa upp. Vad jag har för rätta åsikter. Vilka goda människor som jag umgås med. Nu ställer jag mig helt inför Gud. Som ändå känner mitt hjärta. Mina motiv. Mina tankar. Som ingen vet om. Men Gud vet om. Och nu är inte farisén någon som jag kan peka på, utan farisén är också något som sitter i mitt eget hjärta. Det är farisén som, för att komma bort ifrån det som Gud ser i mitt hjärta, flyttar fram något annat som ska synas. Därför att jag vill komma bort ifrån mitt eget. Nej, nu släpper jag allt sådant. Gud var mig syndare nådig. Och för det andra, att förstora upp mina goda insatser och gärningar och åsikter och allt som man kan tänka är gott, det tar inte bort det som är ont i mig, som är mitt. Luther skriver på ett ställe att vi ska göra goda gärningar, vara ivriga och enträgna med dem, därför att Gud befaller så i de 10 buden. Men i mötet med Jesus så måste vi ödmjuka oss och kasta ifrån oss alla våra godaste gärningar och säga som Johannes Döparen sa vid ett tillfälle: jag är inte ens värd att knyta upp sandalerna på hans fötter. Vi kan inte kompensera för vår bortvändhet från Gud. Vi kan inte genom att presentera så mycket goda saker trolla bort våra onda begär. Farisén, han sa: jag fastar inte bara en gång utan 2 gånger i veckan. Det tar inte bort en endaste ond tanke i hjärtat. Utan då måste vi ta ett steg tillbaka och börja inte med våra godaste sidor utan våra ondaste. Med den mest envetna törntaggen i köttet, med de onda tankar som särskilt plågar mina tankar, och med den synd som kanske är dold för andra men som Gud ser och som är högst påtaglig. Det går inte att fuska inför Gud, utan jag måste komma oförställd. Jag kan inte ta skydd bakom fasta och allmoser, politisk renlärighet. Gud var mig syndare nådig. En annan gång reagerade Jesus mot människor som sådär ensidigt fokuserade på yttre anständighet. Och så sa han: men hur ser det ut under ytan? Så beskrev han hur det ser ut där. Han sa: där är onda tankar, otukt, stöld, mord, äktenskapsbrott, girighet, ondska, svek, lösaktighet, avund, hädelse, högmod, dårskap. Allt detta, sa Jesus, det gör människan oren. Men den som ändå nu klamrar sig fast vid jämförelse med andra och hämtar sin näring där: jag är god, de andra är onda. Eller den som ser på sina prestationer, på sin renlärighet, på sitt arbete i Guds rike och hämtar sin rättfärdighet därifrån. Han lurar sig själv och kommer att stå helt svarslös när Gud drar undan draperiet för våra hjärtan och visar hur det ser ut inifrån, in i hjärtat. Allt det som Jesus sa som gör oss orena. Och det är det tredje jag vill säga: det är mycket värre ställt med mig än vad jag anar. Farisén, han tackade Gud för att han inte var en rånare, en brottsling, en äktenskapsbrytare eller en sån där ohederlig publikan. Men den som vet hur det egentligen är, som förstår hur Gud ser på saken, han kommer snart att se sig själv i andra syndare. I rånaren ser jag min egen girighet. I äktenskapsbrytaren ser jag mina egna orena tankar. I mördaren ser jag mitt eget hat eller oförsonlighet, ovilja. I lögnaren ser jag mitt eget slirande med sanningen. I tjuven ser jag mitt eget habegär. I den icke-kristne ser jag mina egna avgudar. I villoläraren ser jag min egen blindhet för det som är sant och rätt. Luther sa en gång att av alla falska profeter så sitter den värsta här inne. Och han sa också att han fruktade inte påven och muslimer lika mycket som han fruktade för sitt eget hjärta. Bjälken i det egna ögat är alltid så mycket större än flisan i någon annan människas öga. Vid Martin Luthers dödsbädd så hittade man en liten lapp i hans hand. Och då ska vi tänka på Martin Luthers livsverk, denna stora reformator, denna renlärighetens fanbärare, den enorme psalmdiktare, den fromme förkunnare. I hans hand låg en lapp där det stod: vi är alla tiggare, det är sant det. Och han gick hem rättfärdig. För han visste hur det var. Att det är värre ställt med oss än vi anar. Vi kommer inte ens efter ett långt livsverk av insatser kunna säga något annat än att vi är tiggare. Men genom Guds nåd så har han också fått se att det är mycket bättre ställt med oss än vad vi anar. Därför att frälsaren som gav sitt liv för oss är mycket större än vi anar och tror. Han vet ju allt redan från början. Men det hindrade honom inte från att komma. Det var inte så att han blev chockad när hans egen utvalde lärjung Petrus förnekade honom och svor sig fri från all kännedom från honom. Tvärtom. Han visste hur det är i allas våra hjärtan, och det var just därför som han kom. Ja, när Petrus efter uppståndelsen mötte Jesus och sa Petrus bara stilla till honom: Herre, du vet ju allt. Du visste allt. Du visste vad jag var kapabel till. Vad som faktiskt fanns i mitt hjärta. Och som liksom bara väntade på tillfället att få komma ut. Men Jesus, det var aldrig ett problem för dig. För du kom för den synden också. Du står här med händer som har hål i. Och du har inte kommit för att döma, utan för att frälsa. Anar jag inte här något av hemligheten med korsets verklighet? Hur kunde Gud skicka hem en publikan rättfärdig från templet? Hur kunde han lova en rövare på korset ett paradis? Guds förlåtelse som farisén gick miste om och som publikanen fick. Det är så mycket mer än att vi får något av Gud när vi säger förlåt mig Gud för det där och det där. Utan det är vad Gud i Kristus ger som gör att vi kan ställa oss inför Gud såna vi är. Som om vi också tog det allra värsta inom oss i beaktande. Utan att förställa oss, utan att låtsas och framförallt utan att jämföra oss med andra. Ja, då står vi där. Men det här är faktiskt att möta Gud. Vilket till sist är vad Gud önskar med oss. Att vi möter honom. Inte ställer fram för honom den som vi önskar att vara, men som vi i ärlighetens namn inte är och inte kan leva upp till. Utan möta oss som vi är. Och där vi är, och ge av sig själv och allt sitt goda i detta saliga möte som han önskar. Så hur påverkar allt detta hur vi ser på andra? Jo, jag ser inte ner på andra syndare. För jag ser mig själv i dem. Och framförallt ser jag hur Gud ser på dem. Och på oss alla. Här är inte vi och dem. Där någon kan stoltsera med sin höga lära eller sin rena moral. Nej, här är bara vi och han. Vi är alla tiggare. Och ska vi tala om någon skillnad mellan människor, så är det till slut att inte alla säger som publikanen: Gud, var mig syndare nådig. Men han gick hem rättfärdig, inte den andra. Och kanske kan vi dra oss till minnes en tid då vi levde långt borta från Gud, där vi i vår blindhet inte förstod vad vi gjorde, där vi inte förstod hur vi kunde leva som vi levde, och inser att Jesus redan då bad för oss: Fader, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Så kan vi inte göra annat än att kasta alla syndare runt omkring oss inför Fadern med samma förbön: Fader, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Ja, Fader, förlåt mig, för jag vet antagligen inte ens själv vad jag nu gör. Och hur svarade Jesus? Förlåt, hur svarade Fadern på den bönen där när Jesus spikades fast på korset? Jo, Gud svarade med att stänga himlen. Det kom ett alldeles becksvart mörker och Jesus ropade ut i mörkret: min Gud, varför har du övergivit mig? Men där på korset hängde varje publikan, varje farisé, för att Guds dom skulle fällas över denne ende som hängde där på korset, på Jesus, för att skona alla andra och öppna himlen för alla andra och ge ett svar på Jesu bön: det finns förlåtelse för dem som inte ens vet vad de gör. Och till sist, att så där kritiskt säga att kyrkan är bara fullt av en massa fariseer, det är ungefär som att säga sjukhuset är bara fullt av sjuka. Vi lider av denna sjuka allihop. Men här är vi på rätt plats. För här är vi hos Jesus. Här är vi kanske som den högmodige Petrus, som gjorde farisén alla fel, om ni kommer ihåg. Han jämförde sig med de andra lärjungarna och tänkte: jag kommer inte överge dig om de andra gör det. Han lyfte fram sin egen bekännelsetrohet: jag kommer aldrig att svika. Men han anade inte vad som dolde sig i hjärtats djup. Eller här är vi kanske som den förödmjukade Petrus efter fallet, som är smärtsamt medvetna om vad som rör sig här inne. Men det kan vi säga: Herre, du vet allt. Och att du vet är det viktigaste av allt. Och att du bär och har burit. Så nu vill jag förbli hos dig. Du som förblir hos mig, med ditt tålamod, med din kärlek, med ditt ord, med din förbön, så som du en gång bad för Petrus när han var så förblindad av sitt eget. Jag har bett för dig att din tro inte ska bli om intet. Jesus, redo att möta honom med de sårmärkta händerna och säga till den lärjunge som hade fått en sån bitter inblick i syndafördärvet, där han nu stod med sin skam efter förnekelsen, och säga: frid vare med dig. Se på mina händer. Frid vare med dig. Amen. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen.